snack om serier. Med Anton Bjuvald, Anders Lundgren och Fredrik Kaplan.
Hej och välkomna kära lyssnare till Hög av serier med mig Anton Bjuvald,
Fredrik Kaplan
och Anders Lundgren.
Vi sitter och spelar in. Anders är lite långt ifrån sin mikrofon, men det är kanske
ja, jag ska korrigera detta. Jag ber om ursäkt. Jag har haft exceptionellt långa arbetsdagar här, så jag är lite groggy av det.
Så det är helt slut.
Om jag inte...
Ja. If you don't make any sense, så är det inte som vanligt. Utan det är...
Nej, utan det, nu finns det en orsak.
Den här gången finns det en orsak.
Svammelsak. Ja. Vi ska idag prata en topplista över världens vackraste serier. Vi kommer att få höra lite Halloween-inspirerad skräck från Anders, som har läst lite härligt med tentakler och annat.
Spooky.
Och sen kommer avsnittet avslutas med att jag och Fredrik faktiskt har en förinspelad liten diskussion kring Nosebleed Studios resor i svensk historia.
Solkerssons värld.
Ja, lite grann.
Det är det man tänker på när man ser avslaget, precis.
Ja. Precis. Mm. Men mer om det senare i avsnittet. Mm. Vi börjar med den här listan som vi har blivit ombedda att... vi har ju bett folk om att rösta på olika listor och det som vann var topp 10 vackraste serierna.
Mm. De vackraste serierna.
Och det här
med ganska stor marginal, måste jag säga.
Ja, och då har det här... Vi satt och diskuterade det här alldeles länge. Vi insåg alldeles för sent att vi skulle ha spelat in hela diskussionen.
Ja, för jag tror vi satt vi en timme.
Nej. Ja, halvtimme i alla fall.
Nästan 40 minuter blev det. Minst, och ni hade ju suttit innan jag.
Ja, dessutom. Så att det var en extremt svår uppgift.
Ja, och fattas lite i slutspurten här, för vi har ju valt att inte sätta någon nummer på de här.
Ja, nej, det blir för svårt.
Vi kan göra det om ni vill.
Men då blir det... Ja, då blir det
måste väl vi hålla på ett varv till.
Exakt.
Ja. Då orkar vi inte. Så vi kör på nu helt enkelt. Så kan... Ni kära lyssnare kan ju rangordna det som vi säger nu.
Ja.
Och sen så tycker ni kanske att vi är helt ute och cyklar
antagligen
på trehjuling.
Precis.
Men höjer ni av er vilka titlar är det som det är fruktansvärt att de inte är med på den här listan.
Ja. Precis, för det känns som att hela tiden har något i bakhuvudet. Bara, vänta, finns det inte den där serien? Och den där.
Men vi kan väl lämna några tecknare som vi har bubblat bort.
Ja.
Frank Quitely,
ja.
Don Rosa,
ja.
Richard Corben, Bill Sienkiewicz, Richard Corben,
P.
Craig Russell,
det är fjärligt,
Manara,
Frank Show,
ja.
Frasetta,
ja, Bilal, alltså det finns jättemånga.
Linda Gebbi som vi satt och...
Just det, precis.
Hon var med länge.
Och sen Tom Puss.
Martin Tonder.
Mm. Ja. Så att, och Prins Valiant. Pratar du om också?
Ja, Foster, ja.
Exakt.
Det
var de som didn't make the cut. Så nu blir det de som faktiskt gjorde det då.
Ja.
Och då kan vi väl börja. Anders får börja med första.
Ja, håller du i listan?
Ja, vi kan börja med The Hobbit av David Wenzel.
Ja, just det. Jättetjusig, färglagd.
Ja, akvarellig liksom.
Ja, och det är en hel del... Det är en del åt fantasyhållet här på listan.
Men
det inbjuder kanske till det här som vi är väl lite klassicistiska ändå i vårt urval.
Det tror jag absolut att vi är.
Det ska vara så här fintecknat.
Mm. Ja,
betyder det en viss sak för oss?
Ja, jo. Fast vi har ju några som strider mot det som kommer.
Så vi hänger kvar i fantasy-svängen. A Midsummer Night's Dream av Charles Vess, alltså Sandman, numret.
Ja. Precis, den snyggaste Sandman-serien, kanske.
Ja, det kan vi nog säga.
Lite som att vara...
Den är ju mer illustrerad. Vad tänkte du säga, Anton?
Jag skulle säga att det är lite som att vara världens kortaste giraff, liksom.
Ja. Jo, precis. Men du har ju också den... Ja, vi pratade ju som sagt om P. Craig Russell. Han har ju faktiskt gjort serie av en del av de tidigare illustrerade grejerna. Som Dream Hunters av... den kom ju först som en illustrerad bok bara av... en japansk tecknare.
Ja, som jag tappar namn på, precis.
Ja. som är också väldigt tjusig. Men i alla fall, detta om detta. Sen, apropå japanska tecknare, så har vi Blade of the Immortal och Hiroaki Samura.
Ja.
Det är du som vill ha med den våldsförhärligande serie.
Mm. Ja, det, men det är så vackert våld.
Och så kunde du inte välja någon speciell run heller, utan du bara allt
är
bäst.
Jag tog det allt, precis. Ja. Det är
så
ju bara,
allting som har tecknats i den serien är något
som 30 plus volymer.
Fredrik tycker är vackert.
Ja. Men han är ganska, håller formen ganska väl. Men annars, om man ska tvingas välja någon volym, så kanske det blir det sista sviten då, kanske. Mm. För jag menar, han är inte sån som har tappat ju längre fram, utan det är bara
slipat svärdet och pennstiftet.
Jag kan lägga till, jag vet inte vem som tecknat, med Ito Ogami, Tigervisslan, det tycker jag är väldigt vackert, om man ska prata samurajserie.
Absolut.
Går vi vidare?
Ja,
förlåt. Jag bara petar.
Koike, alltså.
Tack så mycket.
Ja.
Kometen kommer av Tove Jansson.
Ja, det är ju var min som jag slog mig att jag är väldigt förtjust i den.
Ja, det är jättesnyggt.
Sen är hon, där är ju, tycker jag att det hon är absolut bäst på är ju det komplicerade i det enkla, om man säger så. Alltså, det är väldigt enkla grejer, men det är ändå klart levande värld. Liksom, så här. Men man saknar aldrig någonting i en Tove Jansson-teckning, trots allt att det är rätt
sparsmakat.
Ja.
Ja, det är flera sådana tecknare längre fram. Mm. En som däremot har maximal detaljrikedom, vartenda sandkorn syns ju i Spökskytten med guldkulorna.
Ja, just det.
Av Jean Giraud.
Mm. A.K.A. Möbius.
Möbius, när han gör science fiction-serie.
Det är alltså en Blueberry-serie. Mm.
Ja. Sen då mer om det här enkla, avskalade Hellboy in Hell av Mike Mignola. Mm. Också en tecknare som inte har tappat på vägen.
Nej, verkligen inte.
Förfinat sitt uttryck.
Ja. Och absolut. Det gjorde ju Anders för några helger sedan på Lovecraft-dagen en bejublad föreläsning om Mike Mignola och Lovecraft. Bland annat pratade och visade upp de här fina sista Hellboy in Hell, där det är, just som du säger, att han skurit bort så mycket och ändå finns det allting kvar.
Mm-hmm. Jämförde med den allra första bilden på Hellboy i Seed of Destruction då.
Ja.
Som vi lärde, den som flesta sett, även om man ju var med i ett par serier tidigare. Så,
För bara gå tillbaka till Möbius. Ja. En sak som jag verkligen gillar med hans stil är ju rynkor. Mm. Alltså hudveck är han bra på. Av alla slag.
Jo, folk ser sletna ut ofta i hans serier. Ja. Av förklarliga skäl.
Och mycket så här läderartad hud. Vi går vidare.
Sen efter mer Lovecraft-artad skräck då. Cromwell Stone av Andreas vill jag slå ett slag för.
Det tycker du är helt rätt i. Helt vansinnigt Dorea-lika teckningar.
Mm. Ja, jo, det är
lite kopparstick.
Ja, kopparstick det, precis. Kriminellt underskattad, och jag har ju pratat om den serien tidigare. Det enklaste, om man vill få tag i den, är att köpa den franska integralen. Mm. Ja. Det är alla tre album i ett då.
Och om man är osäker, googla bara och njut.
Så får du se hur det ser ut. Sen så har vi en man som ju gör hela paketet, så att säga. I detta fall bokstavligt talat Building Stories tänker vi på, Chris Ware.
Ja, jag tyckte Chris Ware hörde hemma här. Jag kan ju se att folk tycker att han tecknar väldigt stelt. Men jag tycker verkligen att det är snyggt. Grafiskt fulländat liksom.
Ja, definitivt. Jo, men det är klart att man skulle kunna säga att hans figurer, särskilt på senare tid, har träffats av trollet Lunkentus överstiliseringsstråle. lite grann. Men just i Building Stories så tycker jag att han spänner över hela spektrat av sitt uttryck. Du har ju dels de här B-serierna som verkligen är så överstiliserade. Sen så är det ju extremt snygg design på hela den här loddan, de alla de olika formaten.
Ja, jag tycker det är kul.
Vansinnigt detaljerat med liksom textningen och allting som vanligt då. Man kan ju vika ut en sida, för det är ju just en sån här dagstidningsstor serie också. Mm. Och då är ju på uppslaget så är ju hans dotter i den där skala 1:1 i det formatet.
Ja, just det.
Hur så
just
stor hon var när han höll på att teckna den där. Jag vet inte hur han fick till den, han bara la henne på pappret.
Antagligen.
Jag skulle ju tvåa honom ett dugg. Men i vilket fall som helst, den är ju formfulländad.
Mm.
Får man ju säga. Och det är ju förstås även Batwoman Elegy av J.H. Williams III.
Ja, en av mina absoluta favorittecknare.
Ja. Kanaliserar sin inre muscha.
Ja, exakt.
Muscha i den här.
Slut. Precis.
Vackert, vackert, vackert.
Ja, väldigt färgsäker också.
Mm, verkligen, får med färgen också. Mm.
Ja. Väldigt bra. Så han har ju även gjort en hel run med Batwoman som ju fick ett snöpligt slut på grund av att DC är idioter.
Ja,
men,
ja just.
Det är inget nytt.
Men då den, så att den som man kan plocka upp och läsa då, det är ju då Batwoman Elegy.
Ja, precis,
annars blir det lite ojämnt om man köper tidningen, för där hoppar ju andra tecknare in ett par gånger. Och så.
Ja.
Sen har vi en naturlyriker av rang Concrete.
Ja.
Av Paul Chadwick.
Ja.
Det var den första serien du tänkte på när, när vi drog upp den här.
Liksom. Ja, när jag hörde de vackra scenerna så ploppade Concrete fram. Jag tycker det är så fint att han är, huvudkaraktären är så ful. Han ser ut som en stenbumling liksom. Alltså som en variant på The Thing eller någonting.
Och ändå det är inte alltid roligt att bli kidnappad av aliens.
Nej, precis. Och, men ändå är det otroligt snyggt tecknad och så gör han fantastiska omslag till alla volymerna också. Och
ofta akvarell då, skulle jag säga.
Precis, någon... väldigt färgstarkt. Så det är fantastiskt.
Mm.
Och sen då... på första plats då kanske man får säga.
Om
den... eller nu har vi sagt onumrerat, men
exakt.
Det känns ändå som vi har räknat ner.
Den serien vi nämner sist, kan vi säga.
Ja, precis. Little Nemo in Slumberland av Winsor McCay.
Absolut.
Ja.
Ja, den, verklig klassiker.
Den skulle man nog kunna sätta på en första plats också.
Säkert val, men det känns som alla skulle kunna vara första plats.
Ja.
Som sagt, otroligt svår utmaning.
Ja, jo, det var det. Och sen så finns det ju väl en massa andra serier. Ja. Men det överlämnar vi till er, kära lyssnare, och hör av er på de vanliga sätten. Nu vet, Gmail, Facebook, Twitter...
Jag kom Instagram. På Bisley pratade vi om också innan som inte kom med.
Just det, Simon Bisleys.
Apropå det här som är mer
brutalistiska.
Precis, monstruösa lite grann, vackert. Ja. Men ändå väldigt, väldigt vackra färger och sådär. Och då hade vi som, om man vill ha en specifik serie så, som vi har pratat om, så är det ju Batman vs. Judge Dredd.
Judgment on Gotham.
Så just det. Pris som är väldigt, väldigt schysst. Där är också en man som kan rita rynkor på ett väldigt
sätt. Muskler.
Ja, muskler. Ja, precis.
Ja, har ni hört en Brian Talbots Bisley anekdot?
Nej.
Den här, nej.
Nu,
vi drar
berätta,
den.
Berätta.
Ja, det är en väldigt rolig historia. Judgment on Gotham blev ju en toksuccé.
Mm.
Och i London då så skulle det vara en signering på om det var Tower Records som fanns fortfarande eller något liknande.
Ja.
Någon av de där stora skiv- och bokhandlarna i, mitt i city liksom. Det blev ju en brutal kö. När, liksom, för att de sparade inte på krutet, utan det blev ju Bisley, Matt Wagner var med, ytterligare någon Judge Dredd snubbe liksom, så folk, alla 2000 AD-fans gick helt bananas, och de hade inte varit smarta nog. De har ju kommit på att man får sätta en sån här 4-item limit eller någonting, så att folk kom ju dit med liksom travar med grejer som de skulle få signerade. Så den här kön sträckte sig runt kvarteret, så till slut började polisen undra så här, ni börjar blockera trafiken här, ni måste liksom snabba på det här om det ska, ska gå. Så dels blev det ju så då, liksom, att folk får fyra grejer signerade och fort ska det gå. Inga dedikationer, inga teckningar, utan nu måste vi snabba på liksom, så det blir skittråkigt om man har stått i kön länge och hoppat. Så. Men i alla fall, Bisley var ju liksom rockstjärnetecknare då, så att det var en tjej som började snacka med honom och gick inte därifrån för att han tyckte att det var väldigt roligt att prata med henne, för hon var så jävla snygg. Så att hon hängde liksom kvar vid sidan av hans bord, så han satt och liksom ungefär med vänsterhanden signerade bara medan han höll på att tjata med henne då. Så, sen då, vad ska vi göra sen? Så det gick ju väldigt fort, men då i den där kön så dök det upp en ung rackare som var ganska obnoxious. Man får ju inte tycka illa om barn, men ibland är det ju svårt. Den här killen var i alla fall väldigt så här in your face. Sign it to Matthew. Mm. Ja. Och fast det inte fick vara några dedikationer, men det var ingen som protesterade för hans farsa var så jävla stor.
Ja, okay.
Och skitig och stod och blängde på alla tecknare. Så alla bara, ja, skrev sig snällt to Matthew. Tills han kom till Bisley då, som vi ville snacka med den här tjejen. Så han bara signera och sen så gav han tillbaka till honom. No, 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 you have to make it to Matthew. To Matthew. Och bara titta Bisley upp och han är ju själv ganska bitig, han är ju levig som han lär. Så han, då tog han den, så bara tog han albumet, tryckte upp det så på mittuppslaget.
Oh,
vekte. Och sen så bara skrev han fuck off Matthew och så lämnade han tillbaka det. Och då innan farsan han reagerade så blev den liksom skjutsade ut där av säkerhetsvakterna som bara,
Det är ju underbart. Om jag hade fått en sån, då hade jag ramat in det.
Aha, ja, jo, alltså, fuck you, Freddy.
Ja, det hade lätt varit uppe på väggen.
Ja.
Ja.
Vilken rolig historia.
Hårt ska med hårt fördrivas.
Hör, innan jag glömmer, innan vi går vidare till nästa segment. Jag har varit i ett annat land. I Grekland. Och jag har med mig presenter. Vi brukar ju ge varandra härliga gåvor.
Ja, det här är en väldigt fin tradition.
Ja. Men de är ganska olika, så att ni kommer få välja nu.
Jaha.
Föredrar... Det finns två alternativ. En är fantasy-doftande lite historia. Väldigt vältecknad. Nästa.
Sprit.
Dagsaktuell. Nej, dagsaktuell och stark realism. Vad...
Det är alltså en...
Vem vill ha vad?
Jag kan ta en kula för laget och ta den dagsaktuella.
Ja, jag tror att båda går hem alltså.
Ja, eller
båda är väldigt givna.
Vi kan ju äga de här kollektivt.
Ja, absolut. Vi kan ha bokklubb sen.
Ja.
Absolut. Hur är det grekiska?
Mm. Ja, det är demokrati har jag hört i grekiska.
Okej, nu ska jag se.
Ja, nu är det här spännande segmentet där jag ser Freddy letar i sin väska.
Ja, men jag har ju fått dölja de här. Det är ju presenter. Okej, alltså. Okej. Du tar... Här kommer det dagsaktuella här.
Oj!
Här, ja, precis. En jättesnygg hårdinbunden utgåva om båtflyktingar. För att det här är ju... Alltså, de kommer ju till... Grekland och Italien är de som har tagit fram. Mest de som åker över...
Över Medelhavet.
Exakt.
Mm. Ja. Spanien har väl tagit en del av sånt.
Och här... har vi en myt. Nu ska vi se. Jag har inte riktigt fått ner det här med grekiska bokstäver. Jag måste ta en liten fusklapp. Men det är som en Romeo och Julia historia, men ur Erotokritos. Det är från 1600-talet. Heter den här myten.
Det är bra.
Så den här kan man ju säkert läsa genom att kolla upp på Wikipedia, så handlingen i grova drag i alla fall.
Ja, men det är jätteintressant. Det är svårt att läsa. Det är liksom rena... jag ska inte säga det. Jag höll på att kliva i.
Ja, det var nära, va? du missar.
Mm.
Men jag tyckte båda de här var väldigt tjusiga, måste jag säga. Jag blev väldigt positivt överraskad. För jag kommer ihåg att jag var i Aten för några år sedan.
Ja.
Och tittade på i grekiska serieaffärer och hittade en del grejer, men inget i den här klassen.
Nej, de kan ha
spottat upp sig nu senaste tiden.
För det är grekiska skapare alltså.
Ja, det är rätt säker på.
Ja.
Men som sagt, det kan vara svårt att
extremt snyggt
se.
Ditt album också, Anton.
Sen så, Anders, jag har lite bonuspresent här till dig. Oj. För du har ju faktiskt fyllt år och du fick inget av mig.
Nej.
Så att här får du en bok.
Ben Wheatley, vad härligt. Jag fick ju äntligen Victoria att kolla på filmen som vi köpte. Anton fixade åt henne i Leeds faktiskt. High Rise, som är på omslaget till den här. Ben Wheatley, Chaos on Computer. Tack så mycket, spännande.
Ja, den är skriven av Adam, heter han, Neyman, som jag läste en bok om. Han har skrivit en väldigt bra bok om Showgirls.
Fint.
Coolt.
Den här misskända klassiker.
Ja, precis. Den heter It Doesn't Suck.
Just det. Nej.
Men den är väldigt läsvärd.
Sort of. Sometimes there is sucking. Ja.
Så.
Ska vi gå vidare med...
Utdelningen avklarad.
Tack så mycket, Freddy.
Ja, det var så lite så.
Du sätter ribban högt där, för jag ska åka till Köpenhamn alldeles snart.
Ja, just det. Då... planterat ett frö.
Så.
Frö av kärlek.
Ja, och det gör jag ju på grund av att det är Art Bubble Copenhagen.
Ja, just det.
Där Mignola är en av gästerna.
I november, va?
Ja, 17 november åker jag ner.
Samt som det är Stockholms filmfestival här uppe.
Ja.
Där bland annat Freddy ska gå och se seriefilmen Blade of the Immortal som vi den här pratat om.
Precis, jag glömde nämna det här i topplistan. Jag hade tänkt skjuta in det. Precis. Jag var ju väldigt taggad. Den visades på BFI's filmfestival i London. Och jag bara, jag kan inte åka tyvärr. Och så kom den på Stockholms.
Det var ju en väldigt tur att du inte hade åkt till London för det.
Ja, och så, ja precis. Men alltså filmen kan ju vara bra då. De har ju klämt ner en jättelång handling till en enda film, men den ser ut, den är gjord som en europeisk så här fransk belgisk film. Allting ser exakt ut som vi ser, vilket det är jätteroligt. Så att jag är jättetaggad.
Och så bara som grädde på moset så är det Takeshi Miike som
jag har tänkte sett. Just det, det måste ju bli bra.
Jag tror att det är hans 100:e film.
Ja.
Åh, vilken jävla dåre.
Han är helt galen.
Han har gjort både tv-spel och serier adaptioner tidigare, så att han är van.
Ja. Och det är Jatterman, väldigt fin.
Det är hans 100:e film och det är hans 99:e på Stockholms filmfestival. De visar fan alltid hans filmer. Ivan gillar de där grejerna.
Okej, nu går vi över till lite skräck, tror jag.
Ja, det är, för ovanlighetens skull ska vi prata Lovecraft här på Höga serier. Jag var ju på... den här serien blev jag ju bekant med när jag var på Necronomicon Providence. Lovecraft-festivalen där. Och efter... 7 sorger så lyckades den här boken hitta hem till mig till slut. Ja. Postnord tappar ju bort 2. Jag skyller på dem.
Postmord
tappar bort 2 ex som skickades från England. Sen den tredje kom fram.
Jag sitter någon
från PS, England liksom. PS Publishing.
Sitter någon dansk brevbärare och läser dina ex nu?
Ja, jag antar det. Det här är alltså Some Notes on a Non-Entity, A Life of H.P. Lovecraft av Sam Gafford och illustrerad av Jason C. Eckhart, som ju, ja, bägge två är ju gamla i gamet vad det gäller Lovecraft. Sam Gafford är ju tillsammans med Sioshi en av pionjärerna i Lovecraft-studier som har jobbat liksom sedan 80-talet, började ju skriva i fanzines och sådär, Necronomicon Press, som även gav ut saker illustrerade av Jason C. Eckhart och sådär. De har publicerat till såhär, Crypto Cthulhu och massa sådana grejer. Och det är ju det som har ledde fram till att Lovecraft fick mer det erkännande han har idag. Vid sidan av förstås det populärkulturella genomslaget är ju en grej som man ju nästan kan spåra igen bort till Call of Cthulhu, skulle jag säga. Liksom. Och sen att det börjar bli en massa filmatisering etc. etc. Men just det mer akademiska intresset, där har ju Sam Gafford en stor del i.
Mycket intressant.
Och det här är ju... Eckhart har ju däremot inte tecknat några serier tidigare. Men jag tycker verkligen inte att det är några av de här... barnsjukdomarna som man kan se vad det gäller stelhet och sådär, utan det här är
riktigt bra. Alltså illustratör eller?
Han har illustrerat mängder med grejer. Om man tittar här bara tidigt när man får se när Lovecraft var en liten pilt som blev så här, när familjen fortfarande var rik, han fick allt han ville ha, så ville han ha ett kemikit. Så då kan man se på sidan 9 till exempel, tycker jag är en väldigt rolig Crazy Fuffens bilder när han exploderar sitt kemisätt.
Och ser så där förvånad ut som bara gravt brända barn.
Gravt brända barn, ja precis. Så att det här är en fantastiskt rolig serie som vi har. Lite samma ramverk som Alice in Sunderland, vet det här, att det är en teaterpjäs där Lovecraft återberättar scener ur sitt liv. Och just i Alice in Sunderlands fall så är det ju inte då är det ju Lewis Carrolls liv liksom historien kring hans bok, Alice in Sunderland och Alice och men det är väldigt mycket Sunderland-historia och den spänner ju bågen ännu vidare, så fick ju också Brian Talbot en hedersdoktor titel för den. Men i vilket fall som helst så det här är ett väldigt lärt verk också. Så att om man är nyfiken på Lovecraft, känner till honom genom då kanske spelat Call of Cthulhu eller tv-spel eller Arkham Horror och sånt. Jag är sugen på att läsa om Lovecraft, lära sig lite mer om honom och om hans historier, så kan man med fördel köpa den här, för då får man liksom helheten. Det är en fantastiskt bra biografi, tycker jag. Mm. Och det är extremt snygga helsidesillustrationer och serier där ja, seriesjok där Jason C. Eckhart illustrerar med stor finess ja, men hans mest kända verk då.
Mm.
Så att det är väldigt,
det ser väl,
väldigt trevligt.
Det ser väldigt bra ut.
Ja, det ser jättemysigt ut.
Ja. Oh. Mm. Han ser lite glad ut på sina ställen.
Ja, men, exakt, man får, ja, men precis. Att faktiskt se honom tecknad alltså, som en riktig människa och inte så här...
Inte det här idoliserad.
Nej, precis. Det här precis, stoiska ansiktet som man alltid får se.
Nej, precis. Men
hans fotomin.
Ja, precis. Fotominen. Nej, men här får man se lite mer än just en fotominen. Och det är alltid kul. Och det är ju... det är också så att ja, tyvärr har ju det dominerat diskussionen kring Lovecraft senaste tiden, de problematiska sidorna av hans personligheter och en massa tjafs om det. Och det kan man väl förstå på sätt och vis, men just att det roliga med den här är att det är ett väldigt empatiskt porträtt av författaren, men de skyggar ju inte för de, ja, hans rasism och sådär diskuteras ju och det här knepiga i att han liksom lät sitt liv styras av sina mostrar liksom.
Mm.
Ja, såna grejer som är ju ja, kapsejsade sitt äktenskap och så. Men ja, jag behöver inte gå in i detalj, men hur som helst, kontentan är att det här tycker jag att alla som gillar Lovecraft bör införskaffa den. Man kan beställa den från PS Publishing och hoppas att Postnord inte slarvar bort paketen. Ja, vi kan ju gå vidare till nästa Lovecraft relaterade bok. Vägen till Necronomicon av Henrik Möller och Lars Krantz.
Mm.
Det här
är väldigt stiliga omslaget.
Ja, vi får tacka Mattias Elftorp för en faktiskt väldigt strama och snygga bokdesignen här, tycker jag. Väldigt fint. Henrik Möller och Lars Krantz har gjort tidigare en bok i samma utförande som heter Att bygga en gud.
Ja,
baserat på en, ja, en grundidé av Richard Stanley, vet, författaren och filmregissören.
Mm. Den var väldigt kul.
Ja, väldigt rolig. Och det är ju samma upplägg här då. Det är helsidiga illustrationer på vänstersidan och på högersidan så är det Henrik Möllers då sparsmakade och kärnfulla text på både svenska och engelska.
Aha, okej.
Okay. Så
man ska kunna nå en vidare.
Ja, precis. Jag tycker det är väldigt smart gjort av dem. Ja, på omslaget står det ju vägen till Necronomicon Creation.
Ja, titta, det såg jag faktiskt inte. Men jag ser också, på tal om formgivningen, alltså jag ser, på framsidan så är det liksom uppåt virvlande tentakler ur en bok. Typiskt. Ja. Ja, det är ju sånt man kanske tänker på med Lovecraft. Ja. Och på baksidan så är det liksom neråtvirvlande skägg. Ja. Så det var väl en snygg yin-yang.
Ja, verkligen. Njörla Totepps bleka mask.
Ja,
ja, jo, men här tas ju Möller och Krantz i kast med ja, men roten till det onda då. Abdul Al-Hasreds skrivande av den här boken.
Ja.
Och så stora delar av serien, eller ja, det är inte en serie, den illustrerade texten ska vi säga, utspelar sig i Jemen då för många tusen år sedan.
Mm.
Och blandar in liksom delar av Lovecrafts biografi och lite sådär. Inte jättemycket, det är bara, ja, ganska sparsmakat, det mesta handlar om.
Kan du dra någon sparsmakad rad?
Ur detta?
Ja.
Ja. Ska se.
Låt höra.
Ja, en väldigt... nu, Henrik läser ju den här ännu bättre, men förstås...
Ja, men han är ju inte här.
Nej. Så att vi får...
The next best thing.
Ja, precis.
Ja, när, vi kan ju se här när... Al-Hasred är i förtvivlans djup här av sin kärlek till... ja. Han visste att han inte ens skulle tillåtas prata med kalifens dotter. Al-Hasred bad till Gud, men utan svar, och till slut, utan att han ens märkte det, gled hans tankar in på mörkare vägar och himlen svartnade. Han hade blivit bönhörd.
Mm.
Det blev svårt att andas och en grumlig massa flöt genom luften som om han var nedsänkt i en djup kärn under algblomning. Då såg han honom. Han uppenbarade sig ur ett hörn i rummet. Svart skägg, lysande blå ögon i ett kritvitt ansikte som var orörligt och overkligt som en mask. Al-Hasreds ögon vattnades. Det slog lock för öronen. Han kände en avgrundsdjup fasa för detta ting, uppenbarligen endast förklädd till människa, som nu talade till honom. Jag är Nyarla Totep. Bli min röst och jag ska hjälpa dig.
Wow, spooky, fint. Spooky. Fint, fint, fint det här alltså.
Ja, men det var en fin introduktion till Halloween då. Det är den 30:e idag när det här avsnittet kommer ut. Och vi önskar väl alla en härlig spökligt slut på oktober.
Ja.
Och hoppas att det blir mycket mys och mycket serier.
Precis, jag har ju ytterligare ett köptips innan vi lämnar er. För att förra veckan, alltså 25 oktober, så släpptes ju äntligen BPRD The Devil You Know nummer 3.
Just det, där undertecknad Anders Lundgren alltså finns med medverkar.
Precis, min text om Necronomicon Providence publiceras ju nämligen i detta nummer. Jag har ännu inte fått lägga vantarna på text själv, men återkommer väl med en recension av serien, för att jag
av din egen text, tror du skulle säga.
Nej.
Mycket bra.
Ja.
Kan bli vår jävligaste
recension. Jävligaste recension. Nej, men jag har inte, det är ju faktiskt ett tag sedan vi pratade om de nyare BPRD-serierna, just för att vi hamnat lite ur fas.
Ja, jag är helt ur fas, och det är ändå en serie som jag tycker är jätte... Ja. Ja, jag har gett upp på lösnummer, och nu är jag volymväntare, därför är jag ur fas.
Ja, det är ju fasansfullt.
Svårt att sluta på ett bättre sätt. Så köp den serien.
Ja.
Ja. Efter det här vårt fina avslut här nu, så kommer det ju en liten snabb samrecension av mig och Fredrik som utlovas. Så att det kommer jag klippa in ungefär här. Så Freddy, Nosebleed Studios reser i den svenska historien.
Ja, det stämmer.
Precis, jag läste fel. Reser uttalas det då.
Reser?
Ja, jag tänkte reser på stockholmska, men det blir helt fel.
En rese, det är ju en sån här från Sångringen.
Ja, just det, precis.
Eller hur?
En ogre, va?
Ja, just det. Rese.
Rese.
De är resliga, eller?
Precis. Ja, nej, det är ju inte det. Det här är alltså, Nosebleed Studio reser i den svenska historien, helt enkelt. Lite, jag kände att det var lite Selma Lagerlöf-vibbar på den.
Verkligen. Det är väldigt snygg utgåva. Ja. Ordinbunden, härligt, lite mindre format. Och så, precis, är det Hexo, jag får inte säga Kikis Delivery Service känsla här.
Ja.
Så, och, men precis, jag känner också verkligen Selma Lagerlöf, känns med tidsperioden och
ja. Så vad är det här då? Det är en tredelad antologi.
Precis, tre separata historier som inte utspelar sig i nuet, kan man väl säga.
Nej, precis. Joakim Waller, Natalia Batista och Magnolia Winrot som har varit med och bidragit till den här antologin. Rätt nysgiven också, va?
Den är superfärsk. Vi har faktiskt fått den här i recensions-ex.
Oj,
tack till Nosebleed Studio.
Bra jobbat.
Det är bara vi som har varit lite sega att faktiskt prata om
den. Ja, så vi ber om ursäkt för det. Men den finns ute i handen.
Absolut.
Nu, menar
jag. Ja. Den går att plocka hem men jag tycker att man kan göra det faktiskt.
Ja.
Om vi tar de här tre olika historierna. Den första är den av Joakim Waller, tror jag.
Ja,
just det,
om
som häxan. Precis. Det är ju en väldigt spännande tidsperiod.
Och en väldigt spännande titel. Jag tänker ju direkt på den danska stumfilmen
ja.
Som jag inte kommer ihåg vem det är som har regisserat.
Ja, nu står det
borde man kunna. Du och jag har ju faktiskt filmvetare i grunden.
Vi har x antal poäng. Och kommer ihåg att nu blir det tangents. Men vi läste ju faktiskt en specialkurs just om stumfilm.
Ja.
Mm.
Och också om filmmusik där det togs upp mycket stumfilm. Jag kommer ihåg när jag såg Häxan på Filminstitutet, så var det någon som somnade och det var en helt stum visning. Det är alltså inte med musik till.
Nej.
Väldigt, väldigt ansträngande.
Det var flera sådana vi fick se. Ja. När man saknade musiken, och det blir ju väldigt, det är lite utmanande.
Ja. Men det här har då ingenting med den att göra.
Precis, och om man tänker stumfilm, då tänker man lite långsamt, lite sävligare tempo. Ja. Men här är det ju, hans serie är ju som en shonen-serie. Här är det som One Piece, eller alltså... Ja. Dragon Ball, tänk i den skolan.
Att fullt fräs från första bildrutan.
Exakt, och det är en väldigt cool tjej som är huvudrollen, som förflyttas bakåt från idag, från Stockholm 2017 till 1600-talet.
En väldigt snygg, tyvärr bara på en lite uppe i hörnet illustration över Stockholm.
Ja,
väldigt,
typiskt
väldigt fint.
Manga-fotoreferens. Ja. Men det är jättesnygg.
Ja.
Och sen har du förstås en lite mer luftigare manga, han har en luftigare manga-stil. Men jag tycker jag gillade huvudrollsinnehavaren, som är tuff och ja, precis, verkligen gör en slags superkick på böden här.
Ja.
När det är en ung tjej som är
på väg att bli, bli av med huvudet.
Ja, precis.
För att hon har blivit anklagad för att vara häxa. Ja, det är en snygg dropkick.
Ja, verkligen.
Två fotar.
Boom.
Hon står på en yxa också vid ett tillfälle.
Just det, ja.
Och då var jag lite så här, hur fungerar det här rent...
Ja, nej, men jag tänker att hon är bara en manga-hjälte liksom. Ja.
Så det är någon slags magisk realism där kanske?
Ja, typ. Kanske.
Men är det så att, ska vi tolka det som att hon faktiskt står på yxan, eller är det så att det är någon
hon
slags symbolik?
Hon gör det så snabbt att det kanske ser ut som att hon står på den, men det är själva verket momentum.
Eller så symboliserar det liksom att hon är så pass självsäker i sitt fightande, så att hon är bekväm med att stå på en yxa liksom. Eller så alltså, är det ju, what you see is what you get.
Jo, men det är ju uppenbart att hon inte har något mot att fightas.
Nej.
Så är det ju, inte hennes första rodeo så att
Nej,
säga.
Precis.
Men den är riktigt lite kort och skön.
Ja, om jag skulle ha någon kritik mot den, för jag tycker att den är väldigt, väldigt, väldigt snygg, liksom flawless tycker jag i stilen, i upplägget och sådär. Så den är lite för komplicerad tycker jag.
Ja.
Jag tycker att det här är ärligt talat inte riktigt en hel historia.
Nej,
jag tycker att det är mer ett koncept som är lite utbroderat.
Ja,
liksom sådär.
Nej, men jag håller med. Det är mycket lösa trådar. Man får fylla i många luckor själv och så vidare. Men snabb fartfylld historia för att kicka igång antologin. För sen kommer vi till mittenpartiet som är det största och mest ambitiösa skulle jag säga av Natalia Battista.
Och här kan man ju då se om Kim W. Andersson i vårt senaste avsnitt pratade om det här med att måla vatten, så är det någonting som Natalia har jobbat på, om man säger
precis.
Så. Det är ett fantastiskt fint hav, första uppslaget här.
Väldigt fint. Vad tyckte du om den här? Den är ju... Hon säger det till och med i förordet, att det känns den är väldigt inspirerad av Utvandrarna.
Ja.
Det är väldigt svårt att släppa det på något sätt när jag läser den.
Jag har två problem med den här serien, och som båda egentligen är ett konstnärligt beslut som jag inte håller med om var det rätta. Det vill säga, alltså, utförandet är ingen fel på.
Nej.
Men däremot har hon gjort två saker som jag inte är jättenöjd med. Det första är otroligt orättvist, och det är att det är fruktansvärt tråkigt med Utvandrarna på svenska. Jag är intresserad av vad som händer när Utvandrarna kommer till USA. Jag är inte intresserad av vad som händer i Sverige.
För det är den tråkiga biten.
Det är den tråkiga biten, och den vet man om. Och hon nyanserar inte så mycket här. Och till viss del gör hon det. Det här med den här vinklingen på den unga kvinnan och hennes liksom maktlöshet, att hon inte har så mycket val. Så det är jättebra, och det tycker jag. Men annars är det lite trejigt. Jag hade förväntat mig, eller hade hoppats på, att få lite mer. Jag tycker också att den tar slut lite för snabbt när den väl kommer till USA. Liksom så här. Alternativet för mig hade varit, låt dem inte komma dit alls. Du vet, alltså, så här, nu är resan på gång.
Precis, vi är på båten. Nu börjar det.
Alternativt ge mig ännu mer i USA. Ska jag säga.
Nej, jag håller med. Jag håller helt med.
Det andra klagomålet som också är fruktansvärt orättvist, eftersom att det handlar om ett beslut hon har tagit konceptuellt, då, det är det här med att låta dem prata någon slags småländska. För det har jag jättesvårt för generellt. Jag har jättesvårt för när man ska skriva dialekt i pratbubblor. För
det är ju en tradition i Sverige.
Ja, det är väldigt svårt att få det bra, tycker jag.
Det är knepigt. Man blir liksom tvingad att på ett sätt läsa upp det. Förstår du vad jag menar? Och inte läsa bara tyst så här med ögonen. Alltså, men man får nästan läsa upp, säga det liksom, för att det ska ja, för att det ska bli rätt.
Jo, men det är som så här, vissa typer av om jag har sett en anime eller en tecknad serie före jag läst den pappersserien, så kan jag vara så att jag har den röstskådespelarens röst i huvudet, och det är också irriterande, och det här är ungefär samma sak, för det blir inte blankt liksom.
Nej, men absolut. Nej, men jag förstår absolut. Jag tyckte det var lite roligt. Jag hade inte lika stort problem.
Nej. Sen ska jag ju lägga till då att jag, och det här är ju någon slags slentrian rasism mot folk mot Småland, men det är ju, kan ju vara en av Sveriges fånigaste dialekter. Så jag ber om ursäkt för er som bor i Småland och är stolt. Var stolta. Ja. Tyck att jag är en korkad stockholmare, för det förtjänar jag. Men jag tycker det blir liksom ännu fånigare. Det blir liksom lite så här med alltihopa.
Jag har tydligen ganska mycket släkt från Småland. Alltså, jag har ju släkt från olika håll i världen, men just den svenska sidan är tydligen mest Småland. Aha. Jag vet inte hur jag ska känna inför detta.
För jag har så många dåliga skämt om dina ursprung och varför det passar med smålänning och så vidare.
Men... Ja, jo, tyvärr kommer det låta väldigt fel, så vi tar det off camera. Ja, eller vad jag säga, off mic. Men du, kolla in den här. Det här, du pratade om det här snygga vattnet. Mm. Är inte det här jäkligt läckert, alltså när man vänder upp uppslaget, för det är ett uppslag verkligen, så första sidan istället supertorrmark.
Ja,
väldigt, det är, väldigt alltså, för jag menar, det här gäller ju alla de här tre serierna, att de är, som du sa, tekniskt otroligt väl utförda.
Ja, och det ska ju Natalia ha också som beröm, och det är ju lite för att jag förväntar mig det av henne. Jag har ju läst hennes Amalthea och bland annat och tycker ju att hon är, alltså hon är ju, hon är lite för duktig för Sverige, känner jag. Alltså,
eller
så här,
hur?
Jag tycker definitivt att hon borde kunna slå internationellt.
Utan tvekan, ja. Jag håller med. Och en till...
så länge hon inte gör om småländska bönder.
Svårsålt kanske. Ja.
Men så här, jag vill också lägga till att de här sakerna som jag klagar på, det är mycket små klagomål. Nu har jag fått ta upp större delen av min recension.
Allting annat är fantastiskt.
Precis, allting annat är jättebra.
Så ja, precis. Hon är superduktig på själva storyn, upplägget, alltså hur man disponerar sidan. Alla de här tekniska aspekterna liksom cover, det är 5 av 5 liksom. Mm. Så att jag håller med, då blir man lite så här, jaha, men ja, det är jättebra.
Det är som att man sätter ett mycket högre ribba då för vad man förväntar sig, vilket kanske är lite taskigt.
Verkligen.
Men i alla fall, jag vill bara lägga till att den är... lite mer vill jag bara prata om den här vinkeln som är på den unga kvinnan. Ja. Och hennes liksom, att hon får liksom kämpa mot nästan alla för att komma iväg. Och den här frigörelsen, det är liksom så här, jag tycker det är en viktig historia att berätta liksom. Och viktigt att veta att det här är liksom inte jättelänge sedan, det är inte så här 500 år tillbaka i tiden, utan det är liksom, det här är ju våra farföräldrars föräldrar, om man säger så. Det är 3-4 generationer bak i Sverige. Precis. Så har man ändå den här kvinnosynen, och framförallt i fattiga familjer, att så här, du har inte så mycket val. Oavsett om du är man eller kvinna, men är du kvinna har du ännu mindre val liksom. Så att jag tycker att det är som ett historiedokument, om man jämför med häxan, så skulle jag kunna tänka mig att använda sig av nu har jag tappat vad den heter bara för det.
Själva serien?
Ja, själva serien.
Sverige.
Ja, Sverige, precis. Åh, fantastisk första bild vill jag säga. Det är otroligt snygg. Det är nästan min favorit, bara så här, jag vill ta på de där kläderna, för man känner nästan hur det kliar om den där yllkjolen. Hur som helst, den är, jag skulle kunna tänka mig att bara som sig själv skulle kunna vara så här, här är en liten så här grund, läs den här först och sen diskuterar vi liksom utvandringstiden i Sverige. Liksom.
Exakt, jag jobbar ju som bekant på gymnasieskolan, alltså i Bibeln, och det här är ju givet liksom att ta in. För att det illustrerar så väl den här perioden på ett lättillgängligt sätt. Det är ju asbra.
Ja, coolt. Ska vi gå till den sista?
Ja, av Magnolia Vinroth.
Lailas resa.
Och den här tyckte jag nog var... Den tekniskt in så föll mig mest på läppen faktiskt. Jag blev väldigt förvånad. Den är väldigt stilsäker. Känns... jag gillar törstningen.
Otroligt snyggt.
Alltså otroligt mycket. Och designen och sådär. Historien tyckte jag var inte riktigt lika mäktig efter man har läst Adjö Sverige, som är väldigt maffig och gripande liksom. Men det är cool, måste jag säga. Kolla tåget liksom.
Ja,
är supersnyggt.
Det är också så här, lite taskigt åt andra hållet. Bara att hon har ritat ett tåg gör ju att jag blir liksom lite extra förtjust. jag gillar tåg.
Ja, men och där... Och att det här är baserat på sanning och att de har så här lappar, det här är mitt namn, och de är typ så här, blir förstörda för att de är så dåligt, det är bara kastpapper liksom, de här barnen som skickas ut som det handlar om.
Jag bara dra lite snabbt att det handlar alltså om flyktingbarn under andra världskriget. Finska flyktingbarn som kommer till Sverige.
Precis, alltså det är hjärtskärande. Alltså syskon som kommer ifrån varandra. Så det...
Återigen så handlar det ju om, alltså det är ju lite av temat, men det här med utsatthet och att vara, vad ska man säga, att inte ha makt över sitt eget liv och sin tillvaro och sådär.
Verkligen, det, ja. Men det är, ja, slutar ju rätt fint ändå. Ja, tycker jag. Så det var bra. Jag var lite rädd där halvvägs in. Bara, nej, det här nu blir det jobbigt. Men det är relativt skönt slut ändå. Mm. Sen får man lite mer bonus med skisser och lite andra titlar som man kan köpa från någon split studio och sådär. Ja. Men på det stora hela tycker jag att det är en fin volym. Väldigt väl utförda serier överlag.
Ja, men roligt med det här introt också, där det liksom är lite mer som en där det inte bara är de tre som var med i den här, utan
nej, det liksom
är flera andra serieskapare då, som är med och blir intervjuade. Så tycker jag är
precis, vilka är Nosebleed liksom. Jag tycker det är jättebra.
Så att, ja, men det var jättekul. Jag ska definitivt hålla ögonen öppna för fler.
Ja, eller hur? Det var det jag kände. Alltså, det här skulle lätt kunna vara en pågående, alltså antologiserie, alltså, och skulle kunna vara fler historiska nedslag, eller om det kommer, alltså om de väljer någonting annat, om det nästa är Nosebleed, blir resor i framtiden, sci-fi-historier eller något sånt där. Ja. Bara, det är ett bra sätt när man är en sån här studio med många tecknare som kanske inte har tid att jobba med, alltså, de här episka jätteserierna, utan mer projektbaserat. Då känns det ju som en väldigt bra lösning att göra en sån här antologibok liksom.
Men precis. Jag håller med dig om det.
Så vad sätter vi betyg?
Ska vi göra det?
Jag vet inte. Har vi gått ifrån det?
Vi har varit så dåliga på att sätta betyg.
Jag tror faktiskt vi har glömt det.
Session, så då kan vi göra det. Jag skalat 1-5. Vad får den, Freddy?
Jag sätter 3,5.
Okej. Okay. Jag skulle nog gå ett steg, säga i alla fall en 4.
Sweet.
Så det här, 4 av 5. Mm. Riktigt bra. Och då är det väl liksom lite redaktörsarbete som gör att det inte leder hela vägen fram, skulle jag vilja påstå. Sure.
Men vilken åldersgrupp skulle du sätta den här i handen på? Är det gymnasiet eller typ högstadiet kanske?
Ja, det skulle jag säga. Mellanstadiet till det.
Mellanstadiet, ja.
Sure. Skulle säga mellan till hög stadie. Jag tror säkert att det finns gymnasister och även äldre, absolut. Typ 37-åriga
exakt.
Skulle nog kunna läsa det här med behållning. Och ännu äldre så. Men jag tycker det är fint. En rolig... Nu när jag tänker efter, jag gillar omslaget, men jag tycker inte riktigt att den reflekterar vad som finns i.
Nej.
Det är lite mer socialrealistiskt i än vad det är, även om det finns ju förstås en häxa i, och då, här är ju någon form av häxor på omslaget.
Det stämmer.
Men,
falsk marknadsföring alltså.
Ja, fast
nu droppar betyg, jag hör det.
Fast andra sidan, man har ju båten här som hon åker på. Vi har flygplanet.
Exakt, man försöker täcka in, precis.
Ja, så okej. Okay. Värsta lilla grejen på slutet. Men i alla fall.
Och här är tåget på baksidan.
Okej, jag tar tillbaka allt. Nej, men summa summarum, vi vill se mer från Nosebleed. Mm. Så köp den här så att de har råd att göra fler.
Ja, bra uppmaning. Ja. Kolla in den här.
Och som vanligt så säger vi, läs mer serier.